säger vi välkomna till podden Mod mot mod. Yeah. Jag sa mod mot mod. Ja, men det här är då en podd där du och jag träffas en gång i veckan och berättar om varsitt fall för varandra.
Mordfall.
Mordfall, ja. Exakt. Det, någon gång kanske det inte kommer vara
Nej.
Mord.
Men alltså, jag tror inte kanske att det kommer kanske vara mest mord.
Ja, jo men exakt. Någon gång kanske vi kommer ha så att den kommer byta namn till...
Försäkring mot försäkringsbrott.
Exakt. Jo men precis.
Fraud är mycket mer...
Fraud mot fraud.
Det är starkare än försäkringsbrott. Ja. Försäkringsbrott.
Ja, det känns som att försäkringsbrott skulle behöva typ en makeover. Så jag tror att bara vi byter namn på det till fraud... Fraud detective kan det heta till exempel.
Exakt.
Så kommer det få ett sånt jävla... Men det blir mycket knulligare liksom. Mm, mm. Hur mår du annars?
Alltså jag mår ju verkligen inte bra.
Men det är svajigt idag.
Det är ju för att jag tyvärr har brutit ryggen. Mm. Så det är ju inte så kul.
Och när du säger att du har brutit ryggen så betyder det att du inte har brutit ryggen.
Nej, precis. Men det,
vad vi vet.
Än. Vad vi vet just nu.
Du har inte varit hos läkarna.
Nej. Men mycket tyder på att den är bruten.
Ja, exakt. Berätta vad det var som hände.
Det var sån... ovärdig stund. För jag halkar på toalettpapper på natten. Som är då en powerballad-klubb. Och ramlade i en trapp.
Kommer du ihåg vilken låt det var som spelades?
Nej. Men det var säkert Unbreak My Heart med Toni Braxton.
Ja, det tror jag. Och så får jag en sån jävla slow motion-bild. Unbreak My Heart!
Ja, det var så ovärdigt.
Och det har ju tyvärr inneburit att du har jätteont varje gång du skrattar. Som det är så att Anna inte skrattar åt mina skämt, mina otroliga skämt som jag drar dagarna i ända. Då vet ni varför.
Exakt.
Det är ju inte det för att hon inte tycker att jag är världens topp tre roligaste människor.
Men för det tycker jag att du är. Det vet ju.
Du. Mm. Detsamma.
Alltså efter mig själv.
Och... kungen.
Och
du gillar ju kungen.
Jag gillar ju kungen. Jag vet inte om jag ska toppa honom som 1, 2.
Vem är nummer 2 då?
Jag vet inte.
Nej, då är jag nummer 2.
Det kanske är du som är nummer 2 just nu.
Yes.
Just nu.
Just nu.
Nej, men du är nog absolut... Du kan vara absolut nummer 2.
Ja, jag kommer kämpa på om att säkra min plats där, kan man säga. Jag tänkte fråga dig en sak.
Mm. Spännande.
Och jag mår också bra, tack snälla. Som
förlåt. Jag kan inte ens liksom försöka...
Men du börjar gråta nu.
Jag kan inte ens liksom... Varför är jag så egotrippad? Förlåt, hur mår du, Karin? Jag bara, kul, har du ett helt frågebatteri där med frågor riktade till mig? Spännande. Hit mig. Jag är en sån snubbe.
Men också att det typ rimmar lite bra med sina... Eller jag är lite så känslosam idag, känner jag. Och det är inte... För jag är inte bakfull, utan för att jag är så fucking tråkig. Jag drack folk eller går. Det är liksom... Det är närmaste kul jag kommer. Men ibland på söndagar kan jag ändå känna mig så himla känslosam. Så lyssnar jag på Peter Dokumentär om nazistattacken i Kärrtorp
på vägen hit. På den.
Och näst på tunnelbanan hit. Mm. Och så kollade jag på ett klipp typ från den händelsen. Mm. Och då följde jag en tår. För att det var någonting. Först så blev jag så rädd för att det är liksom folk som står och hajlar och typ skriker. Alltså det är så jävla obehagligt. Det är typ det läskigaste som finns. Men sen så blev jag så himla rörd av att höra de här inga nazister på våra gator. Så då fällde en tår.
Gud vad fint.
Tack. Vill du att vi ska gå in och prata mord?
Ja, det tycker jag låter som en ganska kul idé.
Jag var ju med i PP3 och fick prata om My Favorite Murder.
Ja, vilket var så härligt.
Ja, det var jättemysigt. Jag blev jätteglad för det. Men då var det typ att en...
Garvade också när du hade sönder micken.
Ja, pajade micken. Första jag gjorde när jag kom in.
Jättekul.
Ja, det var tråkigt. Men då lyssnade typ min kollega Kasper. Mm. Och typ att han sa det efteråt. Han bara, du är ju helt obsess vid mord. Bara, det är jätteobehagligt. Man glömmer liksom bort att folk tycker att det är... är weird.
I know.
Men det är för att folk inte förstår. Det är inte, som sagt, alltså det är inte det att jag vill typ... Jag vill inte ha någon kontakt med serien. Eller förstår du vad jag menar? Det är liksom inte den typen av... Du vill ju det. Men at this point så tar du vilken kille som helst. Nej, skoja.
Taskigt.
Ja, jag vet, det var taskigt.
Det var verkligen en slag under bältet. Nu kör vi bara.
Nu kör vi bara. Anna börjar med att gäspa.
Förlåt.
Världens största gäsp redan innan jag började. Jävla
härskade. Förlåt, jag är verkligen on the edge of my seat.
Vad härligt. Jo, men förra veckan så pratade jag ju om Leonarda Cianciulli.
Yep.
The soapmaker of Correggio.
Mm.
Och när vi pratade om henne så fick du för dig hela tiden att hon var änka.
Ja.
Du hörde det fast hon inte var det. Och så pratade vi om att det är ganska vanligt, eller med att framförallt när kvinnor mördar så mördar de ganska ofta kanske en man liksom, i deras närhet. Nu gjorde ju inte hon det. Men det...
När hon mördade för en man i sin närhet.
Ja, precis, hon mördade ju för att hennes son skulle klara andra världskriget. Makes perfect sense.
It does.
Men så då kom jag och liksom tänka på ett annat fall där en kvinna faktiskt mördade sin man. Mm-hmm. Som jag läste väldigt mycket om för några månader sedan.
Okay.
Som är bland det vidrigaste jag någonsin hört. Och att du låg det mysigaste leendet nu.
Jag längtar
med. Du är så himla glad. Så här, alltså jag har aldrig sett dig le så här brett. Och jag tror inte att du kommer bli besviken. För det här är verkligen, jag tror att det här är ett mod i typ din smak. Förutom det att du är bakfull och gör lite att du kommer kräkas. Så vi kanske ska ta en paus så du kan ta fram en hink.
Annars spy där i Karls ryggsäck.
Just det, spy i Carl Stanleys mickryggsäck när vi får låna deras mickar. Det här är ett fall som utspelas i Australien, men det är som händer i Australien. Och den personen som begår det blir den första kvinnan i Australien någonsin att bli dömd till livstidsfängelse utan möjlighet att bli frigiven.
Mm-hmm.
Och det är typ inte så många som känner till henne trots allt. Och det beror till stor del på att medier typ kunde inte skriva om det, för att det var så jävla jävla grovt liksom.
Mm-hmm.
Så hon är inte så household som hon, ja, men borde vara, eller vad fan man ska säga typ, för att hon är, men det var, jag läste någon grej typ där de pratade med journalister som bara så här, nej men jag skrev om det här, men mina alltså redaktörer var så här, nej det här kan vi inte trycka liksom, för att det var, ja men det är för grovt. Och innan jag börjar så vill jag bara säga typ att jag har hämtat ganska mycket av det här från ett kapitel i en bok som heter Fatal Females av Libby Jane Charleston. Och just det här kapitlet om, som handlar om den här personen, den här mördaren, finns publicerat på australienska Daily Telegraph.
Mm.
Så om man vill läsa det så kan man göra det. Och det här är då berättelsen om Catherine Knight. Och jag tänker att jag börjar från början med henne. Catherine Knight föds i oktober 55 i Aberdeen i New South Wales i Australien. Ja, hennes mamma då heter Barbara och får totalt 8 barn. 4 av dem med, har hon med sin exman och 4 av dem får hon med Catherines pappa. Hennes pappa heter Ken Knight, han är slaktare. Hon är den yngsta i ett tvillingpar.
Mm-hmm.
Och hon bor med 5 av sina syskon. Jag tror att det är... Om det är 4 flickor och 2 pojkar. Inte helt säker, men något sånt. Hennes pappa, supervåldsam mot hennes mamma. Alltså både misshandlar henne och våldtar henne. Och liksom så här, hon, har typ hon är konstant blåslagen. Du vet, så att barnen typ slutar bry sig. Alltså våld är liksom, pågår hela tiden i hemmet. Liksom.
Mm.
Och båda föräldrarna slår också sina barn. Och Catherine har också typ vittnat om att hon blir... sexuellt utnyttjad av sina syskon, av sina bröder.
Mm.
Inte, alltså hon har ett pissigt jävla liv liksom när hon växer upp helt enkelt. Och redan i skolåldern typ så här, när hon är liksom tidiga tonåren, så är hon våldsam. Hon och hennes tvillingsyster är typ att de slåss på så här lekplatsen hela tiden, antingen med varandra, men är det någon annan som kommer så bankar de på den också. Mm. När hon går i skolan så är det en pojke som hon misshandlar med någon slags tillhygge. Hon blir själv skadad när en lärare skadar henne, men det bedöms vara i självförsvar. Så alltså att hon liksom hon är så jävla jävla utåtagerande.
Mm.
Hon har 2 sidor. Alltså, så delvis är det här, alltså det här arga, hon blir galen, hon blir arg.
Mm.
Men samtidigt så är hon typ en så här, men hon är väl uppfostrad och har good behavior annars liksom. Och det kommer senare också visa sig att hon har borderline. Mm. Men hon slutar skolan redan vid 15 års ålder, och då kan hon varken läsa eller skriva. Så att det är liksom det går fan inte bra liksom. Men trots det får hon 3 år senare sitt drömjobb. Vad tror du att det är? Hon är 18 år gammal.
Nattklubbsvärdinna. Jag vet inte att säga. Då gillar jag ändå att gissa.
Det var verkligen vad din dröm var vid 18 års ålder.
Nej. Polis.
Polis, nej. Hon får sitt drömjobb som är på ett slakteri.
Jag tänkte det för att hennes pappa var det. Så sa jag det inte.
Hon börjar jobba där, blir ganska snabbt befordrad. Så hon har hand om något, någon specifik del. Och så får hon så en uppsättning slaktarknivar som hon börjar ha hängande över sin säng. För att hon tycker typ att det är bra att ha om if I ever need them. Typ. Och hon är typ bra på det här. Hon är bra på sitt jobb, säger alla hennes kollegor. Förutom att hon lite för ofta lämnar sin station för att gå till den stationen och kolla på där de dödar grisarna. Och kolla på, för hon är ju med och styckar. Men hon är inte den som, som slaktar liksom. Så de tycker att det är lite konstigt att hon hela tiden går och kollar på när de så här skär halsen av grisar. Men de tänker typ att så, hon vill väl lära sig. Hon drömmer väl om att få göra den grejen någon gång. Hon kommer ha 4 förhållanden, alltså förhållanden med 4 olika män. Och samtliga liksom superstormiga om man vill underdriva något fruktansvärt. Det är alltså hon är konstant våldsam mot sina män, men hon är också hon är tvådelad hela tiden, att hon också är kan vara typ supergod och snäll och typ loving liksom. Och i det här kapitlet från den här boken som jag läste så står det så här, vilket jag tyckte var så härligt. It's been said she was a terrific lover, full of enthusiasm as well as being open to experimentation.
Härligt.
Det är så gött att tänka sig någon som är så entusiastisk i sängen.
Jajamän! Jättekul.
Bra. Hennes första man, också med typ hennes här true great love typ, beskrivs han som i de här texterna, heter David Kellett. Han är också slaktare som träffas på jobbet.
Så det känns som de här oromantiska platserna att träffas på. Alltså, hur kan kärlek uppstå där? Alltså, det är liksom, det är så här.
Fast, vet du vad, jag ska vara ärlig. Jag har så jävla svårt att fatta hur kärlek kan uppstå på jobbet i allmänhet.
Va? Har? Nu jobbar jag bara med kvinnor typ.
Nästan. Nej, men jag, men du har jobbat med män tidigare.
Jag tycker det, man vill ju ha någon som man kan flirta med på kontoret.
Jag har
inte haft det inser nu på något av mina jobb.
Nej, men för jag har alltså jag har så jävla svårt att se hur knullig stämning uppstår där.
Gud, det har inte. Ja.
Nej, men jag kan liksom inte. Eller på jobbet jobbar man ju, Anna.
Aha, det är så det funkar.
Men jag har inte tid att hålla på att flirta. Men också jag är skitdålig på att flirta i allmänhet.
Nej.
Jo. Jag är verkligen det. Du är bra på det.
Nej.
Jo. Men jag tycker ganska snärig en man med ord. Och där, yeah. Och så känner hon så här. Där är en tjej som är entusiastisk i sängen.
Jag strävar efter det.
Bra. Det är verkligen vibbar man vill skicka ut. Din nya Tinder-profil.
Exakt. En tjej på 28 jordsnurr, entusiastisk i sängen och bra på att flirta på jobbet.
Dålig på bakfyllan och på att gå i trappor.
Gå i trappor.
Ja, redan glömt.
Och IQ på 48. Förlåt. De träffades på jobbet.
De träffades på jobbet, exakt, på slakteriet. De gift sig 74 och nu vill jag bara berätta hur de kom till sin vigsel.
Då var hon alltså 19 bast.
Nej.
Jo.
Hon är född 55.
Ja.
Ja,
då är jag 19 år.
Oj, jag fräser dåligt.
Verkligen, vem är det som har IQ på 48 egentligen?
min Tinder-profil. Också entusiastisk i sängen. Jag måste alltid komma direkt efter dig i utbudet. Också entusiastisk i sängen, tyvärr också för IQ på 48. Dricker bara folkar. Inte sant.
Inte sant.
Innan parentes, det där sista var inte sant. Tur att jag inte är singel.
Jag skulle precis säga, tur att du var kille.
Det är verkligen sant. Det är verkligen ett mirakel.
Nej, det är det inte.
Det, ja.
Fortsätter vi. Hon var så underbar.
De De gifte sig 74. Hon är då 19 år gammal, för er som är snabba på matte där ute. Och så här, jag vill bara att du ska veta att det är så här de kommer till sin vigsel. De åker på hennes motorcykel, hon kör, han sitter bak och är pissfull. Och nu är det tyvärr min dröm.
Alltså, att du måste bara ta MC-körkort först.
Ja, jag måste ta MC-körkort, jag måste skaffa mig en motorcykel, jag måste supa ner min kille.
Mm.
Typ att han är ganska svår att supa ner till det.
Mm.
Ja. Skitsamma.
Väldigt kul entré.
Tack. Eller nej, det kan du säga till oss när det väl händer. På bröllopet så säger Barbara, alltså Catherines mamma, säger till David så här: "You better watch this one or she'll fucking kill you. Stir her up the wrong way or do the wrong thing and you're fucked. Don't ever think of playing up on her. She'll fucking kill you." Säger då svärmor på bröllopet. Bröllopsnatten, de har knullat 3 gånger. Sen somnar han. Hon tappade för att han somnade efter 3 varv. Så han vaknar av att hon sitter på honom och tar stryptag på honom.
Men gud.
Också 3 gånger.
Ja, men bara överhuvudtaget.
Ja, nej, men alltså, ja, ta inte stryptag på den. Nej, det är klart man inte ska göra det. Men 3 gånger var väl bra. Efter en lång bröllop. Han var ju full redan när han satt på motorcykeln.
Verkligen.
Det är superimponerande. Skitsamma. Hon är typ så här, ibland är hon en jättebra fru. Men sen så har hon ju då superaggressiva perioder. Och nu tänker jag att jag ska ge lite exempel på olika saker som hon gör under deras relation. Hon eldar upp alla hans grejer. Hon slår honom i huvudet med ett strykjärn. Detta för att han kom hem 30 minuter senare vad han sa från en darttävling. Han vaknar en natt av att hon sitter på honom med en kniv i handen och skrattar och säger: "Tänk vad lätt det skulle vara att döda dig." När han väl lämnar henne för en annan kvinna.
Gud, att han vågade det.
Ja, strax efter att deras första barn har fötts. Då placerar hon spädbarnet på ett tågspår. Det blir räddat typ, med några minuter innan tåget kommer, så är det någon som hittar det. Och sen så drar hon runt, när hon har gjort det så drar hon runt på stan och hotar folk och döda folk med, hotar att döda folk med en yxa. Ett par dagar senare efter det så attackerar hon en kvinna med kniv och tvingar henne att köra till Queensland där David bor med sin nya kvinna. Men kvinnan lyckas fly när de är på typ en bensinmack. Då tar hon en hel familj som gisslan på den här bensinmacken. Och man tror att det blev just den macken för att de hade gjort service på Davids bil som han använde för att liksom lämna henne. Men polisen kommer och lyckas här, alltså manövrera. Vad heter det? De tar henne. Hon läggs in på psyket. Men när David får höra det, att det här har hänt, då tar han med sig sin morsa och flyttar hem till henne igen. Lämnar den nya tjejen. Och typ, här får vi göra en insats liksom.
Men det var väl bra, eller?
Jo, fast hon skulle till Queensland för att döda David. Och istället han bara: "Nej, men du ska inte behöva resa dit. Jag kommer hem istället, hjärtat. Jag tar med mig mamma som du också ville döda. Så slipper du pendlingen." Inte riktigt rimligt. Men som sagt, hon är nog jävligt, jävligt manipulativ. Liksom.
Antagligen.
Och de hinner få ett barn till innan de gör slut 1984. De har tjänat sig typ 10 år. Nästa person, David Saunders. Blir hon ihop med typ direkt efter den första David. 2 stycken David på rad nu. Och han är typ en jättesnäll och lugn man som så här älskar hundar. Och vet du, nu ska jag berätta en jättehemsk grej för dig.
Inte om de döda hundan. Okej, du får berätta.
Ska vi avbryta på det?
Nej, du får.
Och det här var... Tack för att du har lyssnat. Ja, hon mördar... Hon skär halsen av hans valp. Nej, jag vet, det är skit... Ja, jättehemskt. Och det är typ bara för att hon gör det. Sen misshandlar hon honom och typ spräcker revben och det. Så han är konstant...
Alltså, hur ser hon ut, den här människan?
Jag skulle säga... Hon är lite svår att beskriva, för emellanåt ser hon typ ut som en tant som jobbar på kommun. Men emellanåt så ser hon... Vänta, okej, så här.
Har hon landstingsfrilla?
Nej, men om du tänker dig mer 80-talsversion av det. Om du tänker dig en 80-talskvinna som jobbar på kommun kombinerat med Charlize Theron när hon spelar Monster.
Det är henne jag tänker på hela tiden.
Men hon är inte alls så långt gången liksom. Nej. Utan det är så här, det är mitt emellan de två. Okay. Kombinera de två, så ser hon ut. Ja. Sen så gör hon och David Sanders slut. Hon blir tillsammans med John Chillingworth istället. Också slaktare. Det är så jävla knullig stämning på de personalfesterna. Så det är...
Jag tycker att det är så kallt på ett slakteri.
Gud, typ. Blir jag singel? Då jävlar.
Vet vi, då jobbar du på Skans slakteri.
Ja, absolut. Luktar köttbullar hela dagen. Man får ju vara tillsammans med någon som luktar lika äckligt som man själv gör. Det är ju därför. Det måste vara det.
Gud, vad äckligt.
Jag vet. Men nu är det så att jag och min framtida man kommer lukta köttbullar. Och det får du bara acceptera. Absolut. Gud vad du hade slutat umgås med mig.
Nej.
Jo. Om jag konstant luktade
som köttbullar. Fis som du luktar. Så jag luktar av piss när man öppnar så här äckligt köttbullepaket. Jo, det hade jag
så, men
jag, du, det luktar så hemma hos
er också. Vi kanske ska börja göra podden på länk.
Det luktar så hemma hos er också. När man öppnar paketet till köttbullarna, när man öppnar dörren hemma hos er så bara...
Ja, men vi älskar varandra, jag och min slaktarman.
Du har i alla fall en kille.
Ja, och nu har jag nästa upplagare. Ja, gud ja. Ja, hon får typ samma, hon får ett till barn där. Nu har vi alltså tre barn, va? Fyra barn, menar jag. Och det är typ samma typ av relation som tidigare. Alltså, hon misshandlar och hotar och... sen lämnar hon honom för en man som hon... Eller hon börjar ha en affär. Som hon, med en man som hon till slut lämnar honom för. Som heter John Price.
Heter de David, David, John, John och John? John.
Ja. Och han kallar, men han kallas för Pricey. Äkta gulligt. Han verkar typ vara en kanonsnubbe. Alltså, alla älskar honom. De bor kvar, bor ju, hon bor i Aberdeen, den där lilla staden. Det är typ 2000 pers där. Och hon bor där typ hela sitt liv. Och här är relationen med... Alltså, Johnny också i Aberdeen. Så so known him Pricey as a nice guy. Han är trebarnspappa från ett tidigare äktenskap, varav två bor med honom. Två döttrar tror jag det. De blir ihop 95. Och till en början är, men som innan, typ allting är jättebra liksom. Hans barn gillar henne och hon misshandlar dem inte dagligen. Och han jobbar i gruva typ. De är så mining town liksom. Och tjänar bra med pengar. Men 98, alltså 3 år in i relationen, då bråkar de, för han vill inte gifta sig igen. Och hon tycker typ att det finns för mycket som påminner om hans exfru i huset och så här. Så hon är, om hon håller på att börja tappa det igen. Och när han då återigen säger så här, nej, men jag vill inte gifta mig med dig typ, eller jag vill inte gifta mig igen liksom, då så filmar hon en första hjälpenlåda som han typ har tagit från så här, som skulle slängas på hans jobb. Så tog han den med sig hemma, så det var så här, den var utgången, men han bara, det kan vara bra att ha, och han hade i sitt garage typ. Då filmar hon den och visar det för hans chef och säger så här, han har stulit från er. Här är det här, den här grejen som han har stulit från er. Så han får sparken.
Oh, gud.
Och han har haft det jobbet i 17 år. Alltså det är så jävla otroligt jävla psycho behavior och också uppenbarligen noll konsekvenstänk.
Verkligen, för det är ju så hon för, ja precis.
För att det är så här, ja, men det hade varit bra om de hade, att de inte behövde bara leva på hennes köttpengar liksom. Nej. Men då gör han gör slut med henne samma dag liksom. Men, och det är så himla deppigt, vi kollade också på en dokumentär som jag åkte till Uppsala igår och satt på pendeln och kollade på den här dokumentären. Och det var verkligen, ja, det var inte så bra att göra det i offentligheten. Den heter typ så här, The Crimes That Shook Australia. Sen kan man också kolla på om man vill. Det är så himla deppigt, för de säger att det bara finns typ 2 pubbar i Aberdeen. Och när han efter ett halvår blir tillsammans med henne igen, så är hans kompisar så himla besvikna på honom. Och de gillar ju att vara ute och supa tillsammans. Så nu måste de byta pub för att typ hans pubkompisar vägrar vara med honom och henne tillsammans. Så då får han tvungen att byta till den andra pubben. Men värre ska det bli. Det är februari år 2000. Och deras relation liksom eskalerar allt mer och mer. Hon har typ attackerat honom flera gånger under den månaden. Har bland annat typ försökt alltså hugga honom i bröstet typ.
Men gud.
Och han försöker se till att hon får besöksförbud, både med honom och barnen. Men hon säger typ att han slår henne, så då tror polisen på henne och det blir besöksförbud åt andra hållet. Men hon bor ju kvar hemma hos honom. Det är skitkonstigt. Men det är väl det här vanliga typ, att man inte tror att kvinnor kan vara en fara för män. Vilket ju är så jävla fuckat liksom. Och han säger typ till sina kollegor, han bara, om jag inte kommer till jobbet en morgon, så ring polisen liksom. 29 februari så plockar hon upp en filmkamera.
Skottdagen.
Exakt, precis. Då plockar hon upp en filmkamera hos sin syster som hon har lämnat där flera månader tidigare. Sen åker hon till sin ena dotter och typ filmar sig själv när hon hänger med sitt barnbarn. Och så säger hon, I love all my children, I hope to see them again. Typ. Så i efterhand har man börjat så här, vad var det som hände där? Typ. Mm. Det är lite kompetens, konstigt. Och också att hennes dotter tycker att det är väldigt konstigt, för hon bjuder ut henne på, till att äta kinesmat. Vilket ju, hon var tydligen inte en sån mamma som tog med på restaurang.
Nej.
Så ofta. Och sen så frågar hon om hon får lämna sina två yngsta barn med hos sin dotter över natten.
Mm.
Och det får hon då. Samma dag som det händer så pratar Pricey då med sina kollegor och säger typ att så, ah, men om jag inte kommer till jobbet imorgon så har jag blivit mördad. Och då säger de så här, men åk inte hem då.
Nej, verkligen.
Men då är han rädd att hon ska ta hans barn och göra någonting mot dem istället. Han kommer hem, inser att hon har skickat barnen till på så här övernattning hos någon kompis.
Hans barn också.
Ja, men det är hans barn. Exakt. Ah, ah. Hon lämnade ju sina barn hos dottern. Ah. Så hans barn har hon skickat iväg på sova över hos en kompis. Han går till sin granne och är där till typ 11 på kvällen. Säger till grannen, ser du min truck här i Månbytti? Alltså när jag borde ha gått till jobbet. Så ring polisen liksom.
Gud vad sjukt.
Mm, jag vet. Han går hem igen, går och lägger sig. Hon kommer hem lite senare, typ kollar på lite tv. Och sen så går de och lägger sig och de har sex. Mm. Och sen somnar han igen. Tidigt dagen efter så inser då grannen att så här, ja, men bilen står kvar. Så han ringer, alltså jag tror klockan är 6. Man börjar jobba pisstidigt i en gruva liksom.
Mm.
Gissar. Men ja, alltså redan klockan 6 så tänker han så här, ja, det är konstigt att bilen är kvar. Ringer polisen. Och likadant hans kollegor ringer också. Jag tror att till och med att de går dit och typ tycker att det ser konstigt ut. Jag tror att de ser blod liksom. Så polisen kommer redan klockan 8. Och i den här dokumentären jag såg så typ pratar poliserna, de intervjuar poliserna som var där.
Mm.
Och de har är fortfarande liksom, alltså en typ börjar gråta när de pratar om det. Och så här, de är liksom fortfarande skakade av, och det är det kanske var 15 år sedan då liksom. De kollar in i huset, ser blod liksom överallt. De ser typ en vad de tror är en gardin hänga för typ, men de ser ändå liksom ja, men blod i hela huset. Det är så jävla mycket blod. Så de bestämmer sig för att gå in, och då stöter en av poliserna emot det här vad de tror är en gardin och får blod på sin arm och inser då att det är ju inte en gardin, utan det är, oh, det här är så vidrigt. Det är liksom en människas hud. Alltså en hel människa. Du ser hår och liksom ansikts. Jag sa ju att det här var, jag är ledsen. Kommer du kanske?
Nej, men shit.
Alltså det är,
men är det så tunn hud eller?
Jag vet inte faktiskt. Men det är, alltså du ser att det är en människa liksom.
Fan vad äckligt.
Ja, det är bland det äckligaste jag har hört. Alltså just att de bara, you could see facial features. Så. Ja, så. Sen fortsätter de in i huset. De går in i vardagsrummet. Och där sitter liksom rester av en kropp som är alltså uppställt i en fåtölj med korsade ben. Och typ handen runt en så här flaska, en tom flaska. Så du kan, men det är inget, det är ingen hud på personen i fråga.
Mm.
Det är heller inget huvud. För huvudet, ja men huvudet är inte där. De går in i köket. Där är det liksom med förberedda tallrikar typ med mat som står på så här köksbänken. Och så står det en stor gryta på spisen. Och en av poliserna säger att han fattar direkt. Han bara, jag tror att vi vet vart vårt huvud är.
Mm.
Det ligger i grytan med men typ grönsaker och sånt liksom kokat.
Mm.
Bordet,
har de kokat huvudet?
Mm. Kokat.
Men det heter så bara. Nej, man säger så bara.
Nej, alltså det är jättegulligt att du säger så. Men det är inte korrekt. Vi brakar om det här sen. Det här är en senare diskussion.
Är det huvudet helt poröst då tror du?
Ja, nej, men vad jag antar att det är som. Åh gud, det är så jävla äckligt.
Huden måste typ släppa från.
Exakt. Du vet, alltså, när har du kokat en hel kyckling någon gång?
Vet inte.
Eller du vet, om du kokar någonting som är på ben.
Då släpper det från benet. Mm,
det gör det. Oh, jag, grejen är att jag tror inte man ska tänka för mycket på det, för jag tror att man kommer bli galen då. Tydligen så är vissa stora delar av typ det filmade materialet från brottsplatsen är fortfarande hemlighetsstämplat för att de tycker inte att någon ska se det för att man blir skadad av det. Typ.
Ja.
Men du, det är lite mer läskigheter också. Mm-hmm. Vill du höra?
Mm.
Ja, men de hittar där, och som sagt, de hittar tallrikar med typ så här, som är, men det är typ kött och potatis och grönsaker. Mm. Och typ sås och så här. Bordet är dukat. På bordet så ligger det placeringskort med hans, alltså Prices barns namn på. Och hon har också skrivit lappar, typ, alltså det står lappar också som är så här, riktade till dem liksom. På en ett foto på Pricey så står det en otroligt felstavad lapp, men det står så här: Time got your back, Jonathan, for raping my daughter. You too, Beck, vilket är hans dotter. For Ross, for little John. Now play with little John's dick, John Price. Så att det är ju helt enkelt en lapp som på otroligt dåligt språk försöker få det att låta som att han har våldtagit personen som har skrivit frågans dotter.
Mm.
Och hans dotter ska ha våldtagit någon son liksom.
Mm.
De letar igenom huset och i sovrummet hittar de då Catherine.
Mm.
djup sömn. Hon ligger och sover. Hon påstår direkt att hon inte minns någonting av vad som har hänt.
Mm.
Ja, men, och som sagt, det är liksom, alltså sån extrem brottsplats. Att det är så här, de säger att det är blod överallt. Det är blod från ena änden av huset till andra. Han har blött ut i en, så att det är liksom en stor fläck med typ 1x2 meter liksom. Det är såna sjuka mängder blod och det är överallt liksom. Högt och lågt. Och så var det så kul i den här dokumentären, för då är det en av de här poliserna som är så australiensare, du vet, som säger så här, han bara, it was terrible, I couldn't eat meat for 3 months. Det var så himla liten period. Så man bara, men det var typ det sjukaste han hade varit med om. I hela 3 månader höll jag mig borta. Okej, nu tänker jag att jag ska berätta hur händelseförloppet har sett ut under den här kvällen. Catherine Knight väcker då, efter att de har knullat, han har somnat om.
Mm.
Hon väcker honom senare genom att knivhugga honom. Det här är natten till 1 mars.
Mm.
I bröstet, i sängen. Han lyckas ta sig liksom ut, och sen så är det typ, du vet, så några tumultartade minuter där hon attackerar honom utav bara helvete och han försöker fly. Han tar sig typ ner och han lyckas till och med öppna ytterdörren och ta sig ut på verandan, och så blir han tillbaka dragen.
Så hon måste vara så stark.
Ja, men du vet, en sån otrolig jävla ilska liksom. Mm. Så här arg är hon. Hon har knivhuggit honom totalt 37 gånger. Många av dem sker efter att han är död. Alltså, oj, förstår du? 37 jävla gånger. Det är så fruktansvärt grovt våld. Ja, det är helt, helt sjukt. Efter att han är död tar hon bilen till närmsta bankomat.
Mm-hmm.
Vilket råkar ligga, alltså, en timme tur och tur. Som sagt, en liten, liten stad liksom. Där hon tar ut $1,000 på hans bankomatkort.
Mm-hmm.
Sen kör hon tillbaka. Hon lämnar bilen på henne, för de bor inte tillsammans då. Så hon lämnar bilen på sin egen parkeringsplats och går tillbaka till hans hus. Där börjar hon då med att flå hans kropp. Och hon är ju slaktare.
Mm.
Hon har jobbat med det liksom. Det är så här, de sa att, eller jag läste att det var ett så här, så bra, stora citattecken, jobb att rättsläkaren kunde liksom få på huden igen. Alltså det var inget.
Åh, sluta!
Förlåt. Förlåt. Vill du att jag slutar? Vill du att jag slutar?
Nej.
Vill du att jag fortsätter?
Ja.
Okej.
Fortsätt bara.
Rasande.
Fy fan. Ja, det är så äckligt.
Det här är jag som ger igen för att du här om veckan sa att du gillar detaljerna.
Ja, verkligen det. Men det här är liksom,
det är beyond, jag vet.
Men det är sån,
gud, jag kanske inte borde ha gjort det här i vårt tredje avsnitt.
Jo, det är så skräckblandat liksom.
Ja, jag vet, men det är ju det, och det är ju det det är.
Man är sjukt fascinerad av hur hon har gjort det här.
Ja, alltså jag vill,
alltså, vad man har för psyke för jag att blir ta sig igenom en sån äcklig grej.
Nej, det är ju det.
Det är, man fattar det ju inte.
Okej. Okay. Hon gör den grejen som vi nyss sa, som vi inte behöver säga igen. Hänger upp det på den här kroken.
Undrar vad en hud väger.
Åh, oh, gud, vilken bra fråga. Det är forskning. Forskning.
Forskning inom det ämnet.
Ja, vi kommer gå full on.
Okej, fortsätt.
Och psykologi. Inte så mycket psykologi. Jag kan kolla upp det tills nästa vecka.
Jättegärna.
Ja, hon halshugger honom också då. Mm. Lägger huvudet i en där grytan med grönsaker och så, och gör liksom en äcklig gryta på det helt enkelt. Hon skär av hans skinkor.
Nu spänner jag mina egna skinkor.
Bra, du måste träna dem.
Va?
Tills när du blir dödad.
Men att jag har en saggig rumpa.
Nej, jag menar bara att den personen som ska döda och äta dig ska få
mört.
Perky butt cheeks. Hon skär av dem, lägger dem i ugnen. Också med grönsaker. Alltså hon bryr sig ändå ganska mycket om vitaminer och sånt. Och det är bra.
Det är bra.
Hon lagar gravy. Hon lagar någon slags sås där. Dukar bordet då med de här placeringslapparna. Med skyltarna för hans barn. För planen är ju då egentligen att hon har någon så här sjuk idé om att hon ska
bjuda sina, alla hans barn på.
Ja, exakt. Sen arrangerar hon då det som var kvar av kroppen. Du vet här att han sitter i en fåtölj liksom. Och det finns typ de som tror att hon gjorde de här grejerna, alltså du vet att hon gjorde det så jävla extremt för att, att hon skulle kunna skylla på alltså insanity liksom. Mm. Att det är typ att hon aldrig planerade att bjuda barnen på det, utan att det var liksom en del i hennes försvar. Men å andra sidan, gör man den grejen så är man ju så. Är man inte direkt frisk. Hon påstår jättelänge att hon inte minns någonting av händelserna, och hon försöker typ alltså i rättegången så erkänner hon.
Låt när var det? 2000?
2000. Rättegången är 2001. Alltså det är så nyss också. Jag tycker typ att det känns som ett det känns som ett 70-talsmord på något sätt.
Men för jag ser också framför mig att grönsakerna är såna här små morötter, du vet, som sån burk. Jag ser verkligen framför mig, det är verkligen 70-tal.
Ja, men du tänker att det är så ärt och majs och paprika. Ja, men det tror jag att det är. Men ärt och majs och paprika hade just kommit till Aberdeen då. Det var det nya, de hade såna här ärt och majs och paprika restauranger.
Ja, men typ.
Den ena pubben hade just fått det på menyn.
Gud.
Ja. Hon erkänner manslaughter först, vilket ju också är, alltså, för att de säger att, då att hon inte kommer ihåg och hela den grejen. Men rättsläkaren säger att ja, absolut, hon har borderline personlighetsstörning, men det är liksom inte det som har fått henne.
Nej.
Alltså hon kan inte skylla det här beteendet på det. Det var typ jättesvårt att få tag i en jury. För att delvis för att man hade möjligheten att ursäkta sig själv för att materialet var så känsligt, det som skulle visas. Och sen så när han typ presenterade listan på vittnen, det var ju en sån liten ort liksom. Men du vet, det var så litet så alla hade, men det var väldigt många som hade en relation till liksom någon typ. Så att till slut så erkänner hon sig skyldig trots allt. Alltså till mord liksom. Och blir då den första kvinnan i Australiens historia att dömas till livstidsfängelse utan möjlighet att någonsin bli frisläppt.
Okej.
Vad var det jag skulle researcha?
Hur mycket en hud väger. En människa. Det här är så jävla äckligt. Mycket sån har jobbat på en eksem. Hon är sjuksköterska. Hon är barnmorska nu. Men hon jobbade på en avdelning för eksem. Man kallar ju liksom huden för en hudkostym.
Nej.
Alltså det är så äckligt.
Nej.
Jätteäckligt. Fortsätt.
Gud, du ska alltid vara värst. Här har jag berättat det äckligaste jag någonsin hittat. Men det där var ändå äckligt.
Så bräcker jag det med en hudkostym.
Ja. Hon är idag 62 år gammal.
Mm.
Det vill säga inte så jävla gammal.
Nej.
Hon sitter på Silverwater Women's Correctional Center i New South Wales. Och där jobbar hon tydligen med att göra hörlurar.
Mm-hmm. Nej, så jag ska köpa nya. Gör hon för Apple.
Vi borde kunna kolla upp vilket märke hon gör för.
Mm.
Hon är också tydligen an incredible artist. Mm-hmm. Läste jag något som sa. Hon är delvis bra på med både pennor och penslar. Men också med keramik.
Mm-hmm.
Vet du vad de kallar henne, de andra frågorna?
Nej.
The Nana. I början av 2016 så kom en nyhet att det ska bli film av det här.
Och jävlar, det vill man ju inte se. Nej,
av en bok. Så, det är en snubbe som heter Dane Miller tror jag, som ska få rättigheterna till en bok om det här. Och då stod det i de artiklarna att det skulle släppas typ slutet 2017, början 2018. Men jag har inte sett någonting. Jag har inte kunnat
titta. Men vi får ju inte missa den här på samma sätt som vi missade My Friend Dahmer.
My Friend Dahmer, nej exakt. Så vi får hålla utkik. Men jag vet inte om vi kan se det. Det är för äckligt.
Jag vill se den.
Ja, det där var berättelsen om Catherine Knight.
Nu känns ju mitt då helt plötsligt som en väldigt easy breezy mode jämfört med det här.
Men egentligen är det också ganska grovt, eller?
Det är ganska grovt också. Jag har ju tagit ett annat, en annan väg än förra veckan. Det är inte ett svenskt mord, det är inte ett så nytt mord heller. Och det är en mördarduo. Jag börjar. År 1941, 29 september i
Kom igen nu,
Much Markle i Hereford.
Säg, försök, du klarar det.
Much Markle i Herefordshire.
Herefordshire.
Jag flyttar ihop.
Gud.
Jag gråter nu alltså. Kan du säga vad det heter?
Men jag får se den. Skicka hit.
Nej, du får inte se. Du stavas H-E-R-E. Ford Shire.
Med Hereford Shire kanske.
Ja, i England är det i alla fall.
Vänta, ta det från början, säg bara England.
Och 1941, den 29 september, i England föds Fred West. Fred West är näst äldst i en syskonskara av 6 personer. Han uppväxte också upp i ett hem där det slogs mycket. Det var vanligt förekommande med sexuella övergrepp av olika slag.
Ja.
Pappan hade sexuella relationer, har jag skrivit, alltså incest, med hans systrar, med Freds systrar. Och pappan lärde även Fred som barn att utföra tidelag.
Vet du vad?
Vet du det här? Du kan det här?
Nej, jag kan inte, men jag vet vilket det är. Och jävlar, we're in for a fucking ride alltså.
Men det tycker jag är typ liksom...
Vänta, jag måste bara spola tillbaka och reagera superstarkt på det du precis sa om tidlag.
Ja.
Pappan lär honom att ha tidlag.
Ja.
Med vad?
Kettle. Alltså boskap, jag vet inte.
Ja, han ligger med.
Jag tror det.
Det här är verkligen...
Men liksom att man lär sitt barn det. Ja. Det sägs även att Freds mamma började utnyttja honom sexuellt när han var 12 år gammal. Men det är egentligen inte bekräftat. Något som också ryktats om, men som aldrig är bekräftat heller, är att Fred gjorde sin syster med barn när de liksom bodde hemma fortfarande. Så det är liksom crazy shit happening i The West family. Fred och hans mamma hade en extremt nära relation. Typ så här var hans mamma, att när Fred fick kritik i skolan eller när någonting inte hade liksom gått som man skulle önska för sitt barn, så gick mamman till skolan och skällde ut lärarna.
Soft.
Och det är så roligt hur mamman har beskrivs i så här olika artiklar jag läst. Hon beskrivs som överviktig och ofta klädd i fula kläder. Alltså det är så återkommande fakta.
Och när, vilket år pratar vi om? Typ 60-tal? Nej.
Alltså det här, han är född 1941. Jag tänker att det här är typ början på 50-talet kanske. Då.
Kunde vara, för att jag har så jävla lätt att tänka mig hur hon skulle se ut om det var typ 80-90-tal. Förstår du
vad jag menar? Men han har lite svårare nu.
Jag skulle vilja veta vad de fula kläderna på 50-talet var.
Exakt. Jag tror kanske hon var så här ovårdad liksom. Fred hoppade av skolan, precis som Catherine gjorde när han var 15 år gammal.
Mm.
Och började istället arbeta på en farm. En bondgård. När han fyllde 16 så blev han också mycket snyggare och blev mer attraktiv för tjejer. Så han då blir liksom, han blir en
player.
Ladies man.
Player around the town.
Exakt. Men när han är 17 år så är han med en motorcykel och lycka.
Mm.
Och
Efter olyckan då, motorcykelolyckan, så hamnade han i koma och de opererade en stålplatta i huvudet och hans ena ben blev permanent kortare.
Hur mycket?
Det vet jag inte. Men han får ju då en härlig, liksom, han blir lytt.
Ja.
Så efter den här olyckan så blir ju han inte en lika mycket argare person, vilket man kan förstå. Men han får då aggressiva utbrott på att liksom, det triggar att han liksom blir en arg människa.
Men tror du inte också att det finns den här grejen att man, eller ganska många mördare har ju fått ett typ slag mot huvudet. Ja. Skulle det kunna vara en
absolut
sån grej.
Mm.
Hittade jag på.
2 år efter den här bil- eller motorcykelolyckan blir Fred skadad igen. För då får han för sig att han ska stoppa upp handen innanför en 13-årig tjejs kjol. Han greps för ofredande av henne efter det. Men han slapp fängelse. För att det här är så konstig anledning. Men en läkare hävdade att han led av epilepsi. Så att det var
som vänta, så det var en spasm som
typ, alltså jättekonstigt att det är liksom anledningen till att han
att det var så här, någon satte på han var på en klubb. Någon satte på, du vet, strobben.
Och då bara det som är konstigt också är att efter det här blev han typ förpassad av sin familj som liksom har då verkligen så här, verkligen verkar som att de har uppmuntrat sånt här typ av beteende, liksom,
att man blir bortstött av det gänget.
Ja, alltså bara helt weird.
Ja.
Så han fick bli skickad att bo hos sin syster då, som är antar vuxen liksom. Och så jobbar han, det är massa turer fram och tillbaka, så oviktiga grejer egentligen. Men han flyttar tillbaka till sin familj när han är 21 år gammal igen. Och då tar han också upp romansen med sin gamla tjej, Catherine Rena Costello.
Alltså, bra namn.
Och Rena, hon har också haft trubbel med lagens långa arm, som man säger. Och hon har då typ börjat, när de dejtade första gången så var hon en så här peritheft och typ så här småtjuvs, liksom, stal små grejer. Men nu har hon avancerat och börjat syssla med prostitution.
Mm.
Men de dejtar, och så här, när de dejtar så väntar Rena redan barn med en annan man. Som är han är pakistansk man. Så att de bestämmer sig för att behålla barnet. Men eftersom de folk då liksom, mycket märklig historia det här.
Mm.
Men de bestämmer sig för att säga att det barnet har dött och att det här barnet som är hennes biologiska barn är ett adoptivbarn.
För att
det inte ser ut som Fred. Så de behåller barnet i alla fall. Och sen efter ett tag så flyttar de så småningom till Skottland. Fred och Rena och deras barn som heter Charmaine, tror jag, om jag inte missminner mig. Och då Fred och Rena, han kräver sex från henne varje dag. Står det också.
Rimmel.
Verkligen. Men han är inte intresserad av vanligt sex. Mm. Men han typ gillar lite så här bondage sex typ.
Eller, nej, han gillar inte BDSM. Han gillar att vara ett as mot sin fru.
Ja, typ så.
Mm. Jag vill verkligen.
Mm.
Det är viktigt att göra sådana gränsdragningar i sådana här tider.
Verkligen. Tack. Verkligen.
Jag har precis utsatt mig själv till talesman för BDSM-partiet.
Verkligen.
Också, jag har så jävla lite BDSM-intresse. Det skulle du verkligen veta.
Säger du nu, ja. När de bodde i Skottland så jobbade Fred som glassbud. Och de säger att där fick han ju så här kontakt med mycket liksom, unga människor.
Nej.
Men deras vistelse i Skottland tar slut för att Fred kör på en 4-åring.
Med glassbilen?
Med glassbilen.
Oh.
Ja.
För det finns ju inget läskigare än en person som man vet kommer bli mördare som kör glassbil.
Exakt.
Alltså det är det obehagligaste
Jätteläskigt.
Som finns i hela världen.
Så då tog de till sitt pick och pack och flyttade till
Gloucestershire. Det är sånt där Gloucestershire.
Exakt.
Gloucestershire.
Där han, hör och häpna, fick jobb på ett slakthus. Han får jobb på ett slakthus i den här staden dit de flyttade. Och Fred och Rena har inte ett superäktenskap. För att Fred har typ ett wandering eye. Och blir även ihop med Renas kompis Anna McFall. Mm. Och Anna blir med barn och tycker att Fred ska ta ut skilsmässa från Rena. För det har han inte gjort, utan han har bara blivit ihop med hennes polare och gjort henne med barn.
Soft.
Men det tycker han är en dålig idé. Så istället mördar han henne och styckar henne och begraver henne.
McFall?
Mm.
Va?
Mm.
Hon sa, jag är gravid, ska jag inte ruta ut skilsmässa? Han bara, nej, men däremot så kommer jag döda dig.
Mm. Mm. Och efter det, kort efter det här så träffar han Rose.
Just det, Fred Rose West, eller hur?
Ja. Mm. Rose West, born knee name Letts, är född i Devon. Hon är också uppväxt i ett abusive hem där hon också blivit utsatt för sexuella övergrepp av sin pappa. Hon beskrivs ofta som inte särskilt smart och lite överviktig.
Kul, min Tinder-profil.
Vilket ledde till att hon ofta blev retad liksom i skolan och så här. Och hon reagerade på ett extremt aggressivt sätt. Precis, det är lite likt Catherine-fallet.
Du pekar på mig, jag bara, jag trodde du menade att det var lite likt mig.
Nej. Så hon var också liksom utåtagerande, slogs och grejer. När hon blev tonåring så blev hon också sexuellt aktiv. Men hennes pappa förbjöd henne att träffa jämnåriga pojkar. Alltså 15-åringar. Okay. Så hon träffade äldre män i deras kvarter.
Vänta, vad är det för sjuk regel?
Nej, jag fattar inte heller. Pappan, det är väl för att han typ vill ha henne för sig själv, men hon typ lurar hon, eller vet så här, tror att hon, jag fattar inte. Nej. Det är helt bisarrt. Hon har också blivit påkommen när med att ha krypit ner i sin lillebrors säng och typ har smekt honom liksom, på ett sexuellt sätt. Ja, skitäckligt. Och hon då träffar äldre män och pappan är ju liksom abusive, och när Rose var 15 så fick mamma nog och tog med sig barnen och drog från pappan. Men Rose flyttade så småningom tillbaka till sin pappa. De måste ju ha haft någon så här super weird relation. Och kort därefter så träffar hon Fred.
Mm. Hur gammal var hon? 21?
Nej, hon var, alltså, hon var 50, hon är typ 18 kanske.
Okay.
Mm. Och Roses pappa tycker inte om Rose och Freds relation. Och han åkte upp repade gånger till den här trailerparken där de bodde och hotade Fred.
De bodde tillsammans i en sån...
Men den gubben gick inte. Utan snart fick Fred och Rose ett gemensamt barn. Då har ju Fred två barn.
Fast det ena är inte hans då. Det ena är barnet som de hittat på är adopterat.
Ja.
Ja.
Men han har hand om barnen.
Ja.
Även liksom hans tidigare barn. Jag vet inte exakt vad mamman är.
Nej.
Eller alltså hon Rina.
Men han kanske har... Det kanske har gått åt helvete för henne ännu mer än för honom.
Ja, för Fred och Rose bor då med två av Freds barn.
Mm.
Sen det här äktenskapet med Rina och då deras egna första gemensamma barn, Heather. Så de bor, och Rose är hemsk mot hans tidigare barn och slår dem och liksom hatar dem typ. Och en dag 1971 får Rose en knäpp och dödar Charmaine. Som är då barnet från hans första, ett av barnet från hans...
Men det känns som att det är... Alltså jag förstår att de här två personerna har levt i typ extrema förhållanden. Men det känns som att de helt plötsligt bara, och nu blir det mord också.
Ja. Hon, precis. Det som jag tänker att båda de har gjort typ med hon Anna McFall som han dödade. Och det som att hon dödade den här Charmaine är att de typ har blivit så ställda. Alltså, man tror då att hon, den här Charmaine, har varit bråkig typ. Mm. Och då har hon... blivit knäpp och bara slagit henne typ och dödat henne. Så Fred är inte involverad och hon Anna, då tänker man typ ställde krav på honom och han bara, fuck it, hur löser jag det här?
Just det.
Så tänker jag att det började.
Det låter rimligt.
Mm.
Eller det låter ju helt orimligt förstås, men jag tror,
men man
att
tänker,
rätt.
Ja. Så han var inte med och dödade sitt barn, men han, efter barnet är dött så hjälper Fred Rose att göra sig av med kroppen. Men innan de begraver Charmaine så kapar de hennes fingrar och hennes tår och hennes knäskålar. Tar de bort och sen begraver de henne. Och Charmaines mamma då, Rina, kom för att leta efter henne efter ett tag. Så de har uppenbarligen någon kontakt. Och då dödar de även Rina.
Okej, så än så länge är det typ sån här... men än så länge är det mord som de gör för att typ så här, för att någonting kommer i vägen för det de vill. Helt enkelt, eller?
Mm. Och de verkar ha ett helt sjukt förhållande. För att även om de är gifta så uppmuntrade Fred Rose att ha sex med andra män. Både mot betalning, alltså liksom...
prostitution.
Ja, men också för skojs skull. Och Fred tittade gärna på. Han typ gjorde så här peepholes in typ där hon hade sex. Ja, men helt sjukt faktiskt. Och när de väntade sitt andra barn så flyttade de till ett större hus. Där de också kunde expandera Roses prostitutionsverksamhet. Så de byggde typ någon så här källare som var typ en sexkällare. Liksom.
Mm. Nice.
I det här huset så... Och jag bara...
Goals. Pitchar det till bostadsrättsförening.
Verkligen. Rose födde i det här huset ytterligare 7 barn. Varav 3 var Freds.
Oj!
Och man tror att i alla fall något av barnen är hennes egen pappas barn. För de fortsätter också ha ett incestuöst förhållande. Även om hon är vuxen.
Det är för vidrigt.
Så att 3 är Freds barn och 3... eller 4 av de här barnen är liksom.
Det är så sorgligt att tänka att det är så mycket barn där.
Jag vet, det är så jävla hemskt. Det är verkligen så jävla vidrigt. Och 1972 anställer de en barnflicka. För de behöver ju uppenbarligen, de har ju sjukt många barn.
Tänk på det jobbet.
Ja, alltså. Och de anställer henne och båda 2 gör sexuella närmanden på henne. Och liksom försöker så här, bjuda in henne till att liksom ha sex med dem. Och hon avböjer liksom gång på gång på gång.
Gud, alltså säg upp dig hjärtat.
Ja. Och,
du behöver inte den skiten.
Nej, jag vet. Det är så jävla hemskt. Och en gång när hon avböjer så bestämmer de sig för att inte låta henne gå hem. Så de håller henne, hon får inte gå hem och de håller henne fången under natten. Och hotar henne att de ska låta Freds kompisar göra saker med henne. Och att han skulle döda henne om inte hon ställde upp och ha sex med dem. Och då gav hon efter. Så att hon har sex med dem liksom. Och dagen efter så släpper paret West den här barnflickan. Och hon rusar och anmäler dem.
Mm.
Men de lyckas övertala domstolen att det var samtycke sex. Så att de behöver böta 50 pund för det här.
Okej, så de hade typ kunnat få fast dem lite grann för olika saker där. Men nope, okej. Absolut, typ en kvinna som springer därifrån och typ uppenbarligen är helt förstörd. Hon ville nog ligga. Det låter ju superrimligt. Med verkligen. De 2 personerna.
Mm. Och det börjar ju typ då så här. Liksom att de har sexuella liksom fantasier typ. Och under de kommande 6 åren så lurar de folk typ att de har så liksom jobb hemma i sitt hem.
Vad typ? Alltså,
men typ som barnflicka typ, de säger alltså, vi behöver en sömmerska som ska komma hit och göra det här typ, som lurar folk att komma hem till dem.
Bara kvinnor eller kvinnor också?
Bara kvinnor. Mm. Och då dödar de här personerna. Och det är minst 8 kvinnor under de här 6 åren, men man vet det kan ju vara fler. Och sen så när de då hade lurat in de här personerna så höll de dem fångna i några dagar medan de våldtog och torterade tjejerna.
Nej.
Och Freds specialitet då som han gjorde med sitt barn som var han kapade allas fingrar och tår och ibland även knäskålarna.
Nej, när de levde?
Nej, efter. Och sen så begravde de alla offer i sitt hem eller under typ källargolvet och i trädgården. Och han typ så här låtsades att de så här arbetade på huset. För att därför man på att gräva så mycket.
Men det är just oj gud, just de här brottfallen när det är typ så här man håller folk fångade.
Ja.
Det...
Och de gör så vidriga grejer mot de här stackars offren. De binder fast dem i källaren med så olika avancerade lösningar. Och en tjej, det här blev jag så, här, så jävla illa berörd när jag läste vad man gjort. De har tejpat med tejp, såklart, runt hela hennes huvud. Alltså så tätt. Men satt en plastsond i näsan så att hon kan andas under tiden båda 2 våldtar henne. Liksom i flera dagar. Hon typ binder fast henne med sån nylonrep i väggarna och så här.
Det är såna jävla mardröm. Alltså. Det är tråkigt att jag inte kommer kunna sova på veckorna.
Jag vet, tyvärr.
Kunde du inte ta något lite roligt mord? Ett lustigt mord?
Ett lust...
Nej.
Mord, menar du? Och under de här, den här mördarspreen som de har, förgrep sig de också på sina två döttrar. Det här är också så vidrigt. De gör typ lite samma grej som mot sina offer, mot sina barn. Nej. Alltså de binder fast döttrarna i källan också och våldtar dem. Och så säger de så här, ni ska vara tacksamma att ni är så snälla föräldrar som hjälper er liksom att förbereda er inför att ni ska träffa en man. Så nu lär vi er liksom hur det funkar så att ni kan plisa era män i framtiden typ.
Men jag också att jag känner så här, du kan lära dina barn så jävla mycket saker. Mm. Cykla, läsa, vara snäll mot folk typ.
Men inte ha sex, det kan de väl få lära sig själva.
Ja.
Så de är vidriga, vidriga, vidriga människor. Och Fred var ju då en så kallad kåkfarare sedan gammalt liksom. Och även då under tiden
förlåt, det var så roligt. Du sa att han var så kallad kåkfarare.
Ja,
I like it.
Och han var ofta i kontakt med polisen under de här åren som de mördade alla de här människorna.
För att han gjorde andra,
för han gjorde andra grejer. För han typ stal grejer för att han skulle då ha råd att så här renovera huset. Och så åkte han fast för det och sånt där.
Men gud, hur jävla mycket typ självförtroende kan man ha? Mm. Eller förstår du vad jag menar? Mm. Hur kan man vara så cockig?
Mm. Så att han är i så här kontakt med polisen mycket. Men ingen har någon aning om att Fred då våldtog och mördade alla de här tjejerna.
Ja. Får jag fråga en sak?
Absolut.
När är vi i år?
Början på 80-talet.
Okej.
Okay. Mm. 1986 höll de på att bli påkomna när deras egna dotter började prata om övergreppen som pågick hemma. Och då för att tysta henne, eller för att det inte ska komma fram, så stryper de henne innan de stickar och begraver henne i sin trädgård tillsammans med övriga offer. Men så flash forward till 92.
Det är så lång tid efter.
Mm. Då blir de påkomna. För då har Fred filmat sig själv när han våldtog en av sina döttrar.
Men alltså 92 är så jävla sent ändå. Jag var ändå 4 år gammal. Men alltså, för det här är också sånt som känns som att det borde ha hänt på
förr.
Ja, för längre sen. Mm. Liksom.
Mm. Men han filmar sin när han våldtar sin dotter. Och dottern berättar för sin kompis som anmälde till polisen.
Så duktig, då, fan vad bra.
Så då börjar de ju liksom undersöka honom först för våldtäkter.
Mm.
Och sen då upptäcks det ju att det liksom, det och verkligen...
Jag blev ändå lite typ, det kändes som att det var a breath of fresh air i detta totalt ruttna sammanhang. Mm. Typ. Att det var ändå en tjej som bara, nej vet du vad, nu går vi till polisen.
Faktiskt. Det är jättehärligt.
Mm. Jag kan relatera till den personen, det kan du också.
Mm, verkligen.
Den som bara, nu styr vi upp den här skiten,
verkligen. Mm. Och de typ då hittar benrester i deras hus och, eller i deras trädgård. Och de, det finns bilder på när de gräver upp hela trädgården. För att det är liksom så här, ja, hur omfattande som helst. Och först så försöker ju typ både Fred och Rose friskriva sig från... Nej, Fred och Rose försöker friskriva Rose från brotten. Ah, ja. Och Rose tar så jättetydligt avstånd från honom och bara, oh, this is disgusting typ och så här. Fastän hon liksom clearly är in on it. Men han blir dömd för 12 mord.
Just det, för det är hon, första är hon då
Anna.
Ja, Anna.
Och sen så
håller på från 92.
Mm. Men 12 mord blir han dömd för. Men han hänger sig i sin cell.
Mm.
Och de har så här, han har hängt sig med hjälp av lakan typ. Ja.
Dra åt helvete.
Mm. Och han har så här, du vet, koll på vakternas schema så att han hänger sig när han verkligen inte kan bli upptäckt att han har hängt sig. Så att han är dead.
Fan, vad lack jag blir.
Mm.
Alltså det där gör mig, vad arg jag blev.
Men Rose sitter på livstidsfängelse dömd mot sitt nekande för 10 mord.
Just det. Och
så hon är
och lever fortfarande.
Ja, hon är född 55. Nej, det var din som var född 55. Hon är född 53, tror jag.
Vart sitter hon någonstans, vet du det?
Jag skulle gissa ett kvinnofängelse i Herefordshire.
Sure.
Jag skojar.
Sure.
När man säger Shire, då tänker jag på Sagan om ringen,
ja,
som jag aldrig har sett.
Nej, jag brukar alltid säga The Shire.
The Shire.
Ah, Frodo from The Shire.
Nej, men hon sitter på något fängelse i...
Gud.
Och han är så misstänkt för massa andra liksom,
yeah,
involvement i massa andra bortföranden.
sådär. Så att,
men just den där grejen.
Det var dem, det där härliga paret som Fred man gärna Rose har. West. Som man gärna har på parmiddag.
Mm, verkligen.
Nej, men,
gud, det känns ändå som att det finns värre parmiddagar.
Ja, absolut.
Det var väldigt tråkigt. Mm. Nej, förutom att de kommer vilja knulla med en på sättet.
De bara, så...
nu är det jag som lägger bilnycklarna i skålen här.
Nej, men jag blir så liksom, det är så fascinerande tycker jag med mördarpar. Mm. Och det tänkte jag på när jag hörde en annan podd där de också hade ett mördarpar. Att My Favorite Murder pratade om
precis,
ett avslöjansfall. För man, det är ju det där att man tror ju inte att det är farligt med en man ihop med en kvinna.
Nej.
Och att man, alltså, jag kan jag inte... Vad sa du?
Jag fick göra rysten.
Ja.
För att det är just det att man litar på folk.
Exakt. Liksom.
Och sen, vet vad jag som jag också tycker är så jävla, jävla obehagligt med det. Det är hela den grejen att jag kan... För det finns ju fall där en man har hotat och typ misshandlat en kvinna att hjälpa honom att mörda. Men sen så finns det fall... Och det är säkert något tvärtom också. Men sen så finns det fall där båda två är såna jävla lustmörd. Alltså bara så psykopater som har hittat varandra. Mm. Och det gör mig livrädd.
Men hur kommer man ens på att man har det gemensamma intresset? Hur liksom närmar man sig det ämnet? Jag tänkte
vet du vad det är som? Det är lite grann som extremversionen av det här.
Ja, men det är det. Och det var som Karen och Georgia sa, att man träffar någon som hatar samma personer som man själv gör. Liksom att man kommer på det, så att man bara, gud vad skönt, här kan vi snacka skit.
Öppet. Men jag tänker att det är typ just den här, att du vet att, att det kan vara lite svårt att berätta för någon att man är väldigt intresserad av mord.
Mm.
Alltså att det är som en extrem version av det, att man bara... Man börjar så här, man bara, såg du, har du sett The Jinx? Gillar du The Jinx? Så börjar man där, och sen efter sagt bara, vill du göra The Jinx? Alltså att man måste kanske bygga upp lite grann då.
Precis, och det känns som att man måste ha en extrem tilltro till den andra människan, att man inte blir som slängd under bussen.
Ja, eller så är man så jävla egoistisk och alltså så mycket psykopat att man typ inte ens tänker att...
Eller det man går tänker, att åka fast här.
Ja, nej, men delvis det, för sån måste ju han vara när han typ på att begå andra brott. Liksom. Men just den grejen...
Att han bara, den här hammaren skulle jag behöva för att snickra på mitt fönster.
Väldigt bra hammare faktiskt. Alltså konstigt att ha en sån stark relation till verktyg.
Ja.
Oh, kolla vilken vacker skruvning. Hon blir ledsen nu. Jo, men det är ju också någonting med den där grejen att vara liksom fastbunden i en källa. Alltså, det är ju så jävla mycket populärkultur som där det är typ någon... Alltså, det är ju väldigt... Väldigt många typ skräckfilmer eller så som handlar om att man vaknar typ fastbunden i en källare liksom, och så pågår det i flera dagar. Och så är ju inte de flesta morden liksom. Men just de som är det är likadant som The Toy Box Killer hade koll på dem. Det är ju också ett av de vidrigaste jävla fallen som finns typ. Men det är just att de här två båda två är så äckliga liksom.
Det är verkligen hemskt.
Kul, men det äckligaste som hände var ändå hudkostymen.
Men jag vet, men jag vill inte prata om det. Jaha, du menar det ordet?
Ja.
Ja, faktiskt. Det är ett jävligt vidrigt ord.
Du, innan vi går. Innan vi säger hej då. Ska jag ge dig en present. Som du visserligen är med att du ska få.
Yes! Nu fick jag precis The Stranger Beside Me. Boken om Ted Bundy. Jävlar vad tjock den är.
En Rules-bok. En Rules som ju var... Även som bevakade typ bortvändet av kvinnor och hade en bokdeal för att skriva om de fallen långt innan hon insåg att Ted Bundy, som blev misstänkt för dem och senare dömd för vissa av dem, var hennes kompis. Så det där är en så här super klassisk true crime bok. Den är skitbra. Anledningen till att den är så otroligt tjock, det är för att den är ganska gammal från början. Så det är massa tillägg liksom.
Just det.
När det har hänt nya grejer. Och den var, jag tycker faktiskt att den var super bra.
Alltså det kommer ta mig kanske 4 år att läsa ut den här.
Ja, men du fick den av mig nu.
Tack, vad gulligt, vad glad jag blev.
Nu är vi så systrar i bo.
Verkligen. Okej, tack snälla, jag blir super glad.
Ja, vad bra, kul. Det ska bli intressant att höra vad du har att säga.
Ja.
Ja, varsågod. Ja, men då tycker jag vi nöjer oss.
Ja.
Och det här var Mord mot mord.
Ja.
Jag heter Karin André.
Jag heter Anna Sandell.
Och så vill vi också säga puss och tack till våran underbara redaktör.
redaktör, redaktör Camilla Fagerborg som hjälper oss att göra det här icke-olidligt att lyssna på.
Mm.
Så puss och kram, och så här så nästa vecka.
Ja,
hej då!